kör vi.
Hej och välkomna till Klimat for Dummies. För dummies heter det, inte for. För dummies heter det, vi är ju faktiskt här i Sverige. Och vi sitter just nu och spelar in ett av vårt andra avsnitt i vår lilla stadsturné här i Lund. I vår podd, egna poddstudio i Lund i stadshallen. Och vi har faktiskt våra gäster med oss fysiskt här. Så vi har med oss Jon Andersson och Linda Birkedal. Och Linda, du har ju till och med haft detta som ditt egna kontor. Först och främst välkomna hit, och Mattias är ju också med här hos oss.
Ja, men precis så är det. Det är jättegött att få sitta i samma studio som dig, Dr. Jasmin, för första gången någonsin. Och sist jag såg dig, det var här i samma lokaler när du blev hedersdoktor. Så det känns stort. Dessutom första gången när jag som liten påg skulle ta mig in ensam till Lunds city, så var det hit till stadshallen för en frimärksutställning. 6 år gammal tog jag bussen, den blå bussen in till stan.
Där ser man. Men du, då får vi ändå slänga oss över våra gäster här. Jon och Linda. Linda, du får berätta. Såg det ut så här när du satt här?
Nej, inte riktigt.
Det var inte lila.
Nej, det var inte det minsta lila.
Det är lila nu, för er som inte ser det. Men berätta, vem är ni?
Jag är Jon Andersson. Jag är enhetschef på Miljöstrategiska enheten och ansvarar för vårt arbete med att bli klimatneutrala.
Linda.
Jag är miljöstrateg och jobbar sedan länge med miljö- och klimatfrågor, men också kommunens miljömål i stort.
Och det är ju därför vi sitter här. Som sagt, vi är ute på en liten turné. Vi har 7 städer i Sverige som har blivit utvalda av EU-kommissionen som ska på något sätt gå före, inspirera förhoppningsvis andra att nå våra 2030-mål. Och ni är en av 3 i Skåne. Vi börjar med de skånska kommunerna, för vi tror ju att det är i Skåne det händer. Varför hamnade Lund bland en av de 7? Vad är det ni har gjort för stordåd här?
Jag tror det är en bredd av olika saker som gör att man kvalificerar sig för en sån utmärkelse eller utnämning. En sak är väl att vi har haft ett väldigt långsiktigt och strategiskt arbete med klimatfrågor under lång tid, kanske ända sedan man jobbar med Agenda 21. Och byggt på det efterhand och skruvat upp och haft mer tuffare och tuffare klimatmål till exempel. Så jag tror att just ambitionen att ligga långt fram och ha tuffa mål som faktiskt också på riktigt ska kunna nå Parisavtalet har spelat en viss roll.
Sen tänker jag att det har också varit viktigt att vi ser att ensam inte är stark, utan att till exempel vi drar nytta av att vi har Lunds universitet här, jobbar tillsammans med forskare som kan olika saker som vi har stor nytta av i kommunen.
Och det är faktiskt min nästa fråga. Vi är ju verkligen i hjärtat av liksom, vi har de här stora forskningsanstalterna, ESS Max 4. ESS är liksom inte påbörjat på det sättet användning, men Max 4 definitivt. Vi har fantastisk forskning här. Vi har också stora företag, men även små. Hur är liksom samarbetet mellan de små och stora akademin? Du nämnde ju akademin, men även liksom, hur får ni med företagen i det här arbetet?
Ja, men det tycker jag. Vi har ju haft ett klimatnätverk som heter Klimatalliansen som startade 2010 som ett aktivt nätverk fortfarande där vi träffar företag och andra aktörer. Även universitetet är med i det och diskuterar liksom väldigt konkreta klimatarbete där man ser liksom affärsnytta och miljönytta tillsammans. Så det är väl ett exempel. Sen nu på senare tid har vi verkligen försökt mobilisera Lunds näringsliv i klimatomställningen och har jobbat med något som vi kallar systemdemonstrator där vi tar liksom ett helhetsgrepp kring klimatomställningen på ett mer geografiskt avgränsat område.
Nu är vi för dummies här.
Nu är det för dummies, men vi tänker det vi pratade om, kunskapsstråket där de flesta, både idéer, de små företagen men också de stora som Sony och de stora fastighetsägarna som Wihlborgska Stellum finns. Mm. De har nu skrivit på ett klimatavtal eller avsiktsförklaring att jobba tillsammans med kommunen och tillsammans med varandra framförallt för att bli klimatneutrala.
Sen handlar det ju mycket om också att fånga upp de goda affärsidéer som dyker upp. Jag tänker till exempel på ett företag i mindre samhället Dalby som kom på hur jobbar man med att upcycla, alltså ta gamla möbler och göra dem nya och fräscha igen, och då kan kommunen köpa in dem till sina kontor. Soeco, precis.
Så roligt med de här konkreta exemplen. De flesta som lyssnar på podden är ju kanske någon annanstans i landet och kanske jobbar med något annat än kommunal förvaltning, men det finns jättemycket inspiration att hämta från er och från de andra 6 svenska kommunerna och från de totalt 100 kommunerna runt om i Europa som då ska bli klimatneutrala 2030. Och just detta klimatneutral 2030, det är ju jättetufft och jätteviktigt. Det gör att vi får en chans att klara klimatavtalet, Parisavtalet och svenska klimatlagar om vi lyckas och om det här sprider sig bra. Men hur långt har ni kommit på resan och hur svår är den där sista frukten att plocka för att nå klimatneutralitet?
Vill du prata om hur vi har jobbat, hur långt vi har nått i alla fall?
Ja, alltså man kan säga att vi har börjat och fram till för något år sedan så såg vi att vi höll vår koldioxidbudget, det vill säga vi har gjort en nedbrytning av den mängd växthusgaser som människorna på planeten hade att släppa ut efter Parisavtalet och sen sett hur stor del är Lunds del. Och vi har gått i takt. Senaste uppföljningen är första gången som vi ser ett glapp, och det tar vi ju verkligen och politikerna i Lund också som en signal att nu måste vi steppa upp.
Och det där är ju spännande att förstå om det börjar bli mycket, mycket svårare. För man tänker spontant kanske att de senaste åren borde ha varit lite lättare. Då har vi suttit hemma, vi har transporterat oss mindre. Mycket av det där som man tänker, det där är min klimatbov, har vi inte gjort. Och ändå så duger det inte. Var är det brister framförallt?
Vad brister det? Ja, men alltså, den omställningstakten som var just under då pandemin, alltså den skulle ju behövt fortsätta i princip. Den utsläppsminskningen som gjordes under pandemin, den behöver vi göra år efter år fram till 2030 egentligen för att kunna... Så det är liksom den digniteten på omställning vi pratar. Så det är väl därför det också är svårt. Och sen tänker jag att i Lund i alla fall och på många andra ställen så har vi kanske plockat dem... lågt hängande frukterna. Energisystemet i Lund är ju omställt till fossilfria bränslen till exempel med biobränsle. Så att egentligen är det ju inte det här som tidigare kanske var den tuffa omställningen som vi pratade om för 10-20 år sedan om energisystemets omställning. Den är klar.
Och transporten, era egna transporter har ni kommit väldigt långt med. Man njuter av spårvägen här i Lund till exempel. Och man tänker på det som en cykelstad och ni vann här om veckan priset för årets mobilitetskommun. Men sen är det medborgarna som kanske inte alltid beter sig som man tänkt sig. Är det där vi måste göra mer eller?
Jag tänker att medborgare... Man kan inte skylla ifrån sig för mycket, utan det handlar ju också om att vi behöver skapa förutsättningarna så att det inte är svårt att välja att cykla eller ta bussen. Och jag tänker att en sak vi behöver fokusera mer på är att titta, nu har vi hjälpt de som bor inne i staden Lund ganska mycket under många år, och jag tycker att vi behöver hjälpa de som bor till exempel i de mindre samhällena Veberöd och Dalby framöver.
Just med transportdelen.
Just på transportsidan, ja. Och det kan ju vara på olika sätt. Det kan ju vara grejer som görs i själva transportsystemet med cykelvägar för cykling lokalt inom Dalby. Men det kan också handla om helt andra saker och bygga förutsättningar för att service finns nära människor. Mm.
Och just på den här, för det är ju lite styrmedel, liksom hjälpa till att göra det lätt att göra rätt helt enkelt. Finns det andra sådana verktyg och styrmedel som ni ser är en liksom nycklar till framgång? Jag tänker på upphandlingar, alltså om man då tittar på en kommuns liksom totala avtryck, det är ju allt från kläderna hemtjänst på sig till maten som serveras. Hur hårda är ni att använda så att säga de verktygen för att styra så långt ni kan i era verksamheter så att säga?
Vi använder oss ganska mycket av upphandling och att ställa rätt så hårda krav. Sen så tänker jag att vi har tagit det liksom en produktgrupp i taget och att vi behöver ta fler steg där. Och jag ser ett mönster att det vi kan mäta, det är också det vi är bäst på.
Mm. Vad är ni bäst på?
Mat.
Mat, ja. Alltså mat liksom.
Alltså livsmedel som serveras i skolor, äldreboenden och sånt. Mm. Slängde jag ur mig. Men, ja.
Men det är ju en intressant, alltså, och man ser verkligen vikten av det nu när vi har minskat så mycket med våra egna, till exempel transporterna inom kommunen, våra egna fordon och så. Och det är ju en faktor 10, om inte mer, när det gäller livsmedel. Alltså våra transporter som då man skulle kunna tänka är den stora, men nej, det är faktiskt livsmedel, en mycket, mycket större post och mycket viktigare att jobba med om man ska verkligen nå klimatfrågan.
Sen... Och bara för att liksom ändå förklara lite där, för när man pratar om livsmedel så ibland är man ju, vi har ju haft några program om men allt från är det ekologiskt eller närodlat, vad är det bästa ur ett klimatperspektiv, är det kött eller inte, är det ja, vad det nu är. Sen är det ibland är det ju tillbaka till men hur det odlas, inte så mycket vad vi äter utan hur det odlas. Det kan vara just transporten av maten eller ja, så liksom var eller att man slänger mycket mat, det är ju också en sån stor bov. Var liksom fokuserar man på när man pratar just livsmedel och vad ska man tänka på som när man ska bli inspirerad av er?
Ja, man ska ju tänka på just när vi tittar på den klimatpåverkan som finns av maten som serveras i Lunds skolor till exempel, så är det ju produktionsledet, vad står på menyn? Det är viktigt, men också att det måste vara gott, roligt att äta. Och annars så hamnar vi i att det bara blir matsvinn av det, och då de där kraven som vi ställde i upphandlingen, de är ju bortkastade om det blir
svinn. Om det är ändå ingen som äter.
Nej, precis. Om ingen äter.
Jag hade en konferens här förra veckan som fokuserade just på framtidens mat, och att det var en forskare som sa att vi måste börja prata mycket mer om smak, för att om vi inte liksom fokuserar på det så kommer, precis som du säger, ingen äta ändå. Och då om vi fokar på det så kanske vi också får in bättre innehåll i maten, för att det är det som måste vara styrande, för det är vårt beteende igen, hur vi liksom beter oss. Så det, jag tror det, du är inne på en bra sak. Jag vill ändå koppla tillbaka innan jag släpper in dig, Mattias, igen. Jag tror du sitter här och drar i mycket. Men vi pratade om det ni har här i Lund, och det är ju naturligtvis ingenting som så att säga tillhör Lund enkom, men det är ju den här fantastiska forskningen som finns här, där men både på materialsidan men också på life science och liksom som kan påverka väldigt mycket hur vi ställer om på den storskaliga delen, alltså att man kanske kan hitta material här som faktiskt kan lösa problem i resten av världen vad gäller energilagring eller nya sättet att rena vatten eller vad man nu kan se. Kan man liksom i ert klimatarbete, kan man bygga in det här också? Liksom, att det här blir också en enorm exportmöjlighet, att andra kan hämta lösningen här hos er i Lund. Inte bara för att se hur ni har jobbat utan också stora lösningar så att säga.
Ja, men absolut. Man tänker, forskningen är ju liksom Lunds basindustri. Vi har ingen gruvor eller pappersbruk, utan forskningen är liksom det som Lund kretsar runt mycket, och de innovativa företagen. Och vad kan vi som kommun göra då? Ja, men jag tänker att ett sätt kan ju vara att liksom använda staden som någon slags testbädd, någon arena för att testa nya lösningar. Det kan vara tekniska innovationer, men det skulle kunna vara metoder eller affärsmodeller eller annat som man kan liksom visa upp och på så sätt få referenser, kanske visa upp för världen och komma vidare och kunna kommersialisera olika tekniker eller lösningar framåt som kan bidra till klimatutmaningen.
Det är så häftigt att höra hur vi diskuterar här hur kommunen och forskningen kan jobba närmare varann. Och på nationell nivå så gör man ju det bland annat genom att forskarna kring klimat har ett oberoende klimatpolitiskt råd som vi hade på podden här för någon vecka sedan, bara ett av mina favoritavsnitt. Och det gör ni också i Lund. Ett av väldigt få ställen som har ett oberoende vetenskapligt klimatpolitiskt råd. Ett tips till lyssnaren i andra kommuner eller för den delen i näringslivet är att ta efter Copy with Pride. Och en fråga till er är förstås, detta oberoende klimatpolitiska råd, vad har det gett för input och hur ser vi att det resulterar i någonting?
Jag tycker att vi verkligen har fått mycket av vårt klimatpolitiska råd. Och det handlar ju om allt från mindre detaljer som hur jobbar vi tillsammans med klimatanpassning och att minska utsläppen till mer stora övergripande frågor om hur viktigt det är när vi har politiken har satt mål för hela det geografiska området. Då måste vi förstå att vi måste jobba brett i samhället, att tillsammans med medborgare och företag och så vidare hitta lösningarna för att nå målen, för annars fixar vi det inte. Och sådana lite större insikter tycker jag att rådet också har hjälpt oss med. Så det är från stort till smått, gör de stor nytta.
Med en slags årlig granskning, eller hur går det till?
Ja, en gång om året så lämnar de en rapport till kommunstyrelsen. Och då har de ett ganska stort mandat. De ska ha mandat att granska precis vad de vill som kommunen gör ur ett klimatperspektiv. Sen gör de inte det varje år, för det hade varit en övermäktig uppgift. Men de fokuserar på olika saker. De har något år lyft transporter. I år tittade de på cykling och cirkulär ekonomi.
Den nationella klimatpolitiska rådet-rapporten i år hade bland annat ett starkt fokus på vikten av att klimatfrågan kommuniceras väl och mer och upplevs som mer rättvis än hittills. Att det är liksom inte bara de som har råd att skaffa en Tesla som ska vara med. Hur jobbar ni lokalt med dels kommunicera och dels få liksom alla med och känna att det här inte drabbar utan gynnar mig som lundabo?
Så just när det gäller det här med rättvis klimatomställning så har vi precis satt igång ett projekt för att titta lite närmare på den frågan. Vi kallar det ekosocial integration, alltså hur kan man jobba mer ihop med ekologiska och social hållbarhet för att hitta liksom synergier, var kan det haka i varandra. Ibland är det kanske inte klimat eller miljö som är drivkraften i en fråga, utan det kanske handlar just om folkhälsa, renare luft eller någon annan inflytande eller att liksom medborgardialog och sådana saker som kan göra att, liksom att man får med sig våra invånare på en fråga som då också kan gynna klimatomställningen. Så det är väl en del. Kommunikation, det är alltid svårt att nå ut i bruset tycker jag, men Vi försöker väl att liksom via olika kanaler jobba med att nå ut till nya målgrupper och sådär.
Och här i stadshallen där vi sitter, så när man kom in i receptionen så stod det någon så här lådcykel där man kunde lämna förslag till er, egentligen om allt möjligt. Men när lundaborna själva får frågan, vad prioriterar de inom den hållbara omställningen?
Det beror ju lite på vem man frågar och jag tänker att det är bra för oss på kommunen att också aktivt tänka på hur man frågar innebär att olika människor svarar. Till exempel jobbar vi ganska aktivt med att fånga upp just ungdomars perspektiv. Vad vill de ha? Vilket är viktigast för dem? Och en sak som ofta lyfts av just ungdomar är att kollektivtrafiken, att den fungerar, är jätteviktigt och att den fungerar även då till exempel om man bor utanför själva stan.
Kollar man just på vad ungdomar tycker är viktigt och liksom ungdomstinget i Lund och de frågorna de vill lyfta, så är det psykisk ohälsa bland unga och klimatfrågan som verkar sticka ut liksom som de två viktigaste frågorna.
Mm. Och de hänger ju stundvis också ihop. Man får ångest eller liksom mår dåligt av den hopplöshet man kanske känner. Jag vill ändå komma tillbaka, för just det här om ert klimatpolitiska råd, att ni också, vilket jag uppskattar väldigt mycket, att ni lägger ut då deras kommentarer på Facebook. Man får ta del också av det som var bra, men det som ni kan göra bättre. Och det var liksom kommunikationen och just det här som ni var inne på, att den cirkulära ekonomin, att man behöver liksom förklara mer vad det handlar om. Är det svårt att förklara? För ibland är det väl, det var ju därför vi startade Klimat för Dummies en gång, att man bara får massa budskap och till slut så märker man att folk bara tjup, stänger av. Jag har lyssnat mer. Jag går och äter en fet bit kött och sen så flyger jag ner till Paris över helgen för att döva mitt samvete. Då känner man så här, okej, jag misslyckades. Nu har de slutat lyssna helt. Men hur ska vi liksom göra så att alla känner att de är med och att det faktiskt är någonting lustfyllt? Därför att det handlar ju många gånger om också att det blir bra för oss nu. Jag brukar tjata, nu har jag tjatat om det här ungefär i alla våra program, att som näringsidkare som ändå jag är, så inser jag ju att om inte jag försöker bidra till att skapa ett helt samhälle, oavsett om det är socialt eller klimat, så har jag ingen stad eller planet att göra affärer på. Alltså jag kan inte få investeringar i en polariserad stad eller en planet som inte vi kan leva på. Alltså det säger ju sig själv. Sen tror jag att de som springer först är också vinnarna ekonomiskt. Men hur får vi med resten av alltså alla människor i det här känslan att jag vill ha det bättre, jag ska vara med, jag kan bidra med något?
Ja,
10 000 kronors frågan.
Jag har inte svar ett, för jag tror inte att svar ett finns, utan att det är många olika svar igen. Men att göra, att uppleva, att testa det på riktigt är, tror jag, en väg som får många att känna sig mer trygga i att ja, men det här är en framtid för mig. Att vi har fixa till workshops där man tillsammans i sitt bostadsområde kan träffas på ett ställe där det finns såg och hammare och spik och man kan reparera och laga det som har gått trasigt och också finnas i ett socialt sammanhang. Att man får testa på att kommunen stöttar när man testcyklar till jobbet under någon månad och känner, jo men det här funkade för mig. Så att det här att testa, göra och våga.
Det... Och att man skapar möjligheter och förutsättningar för högt och lågt att testa. Ja. Ni var inne på testbäddar just med forskningen och att man kan använda det här, men även för gemene man så att säga, i, om det så är hemma.
Och sen tänker jag där när vi pratar om rättvisa och att är det här en fråga för dem som har råd? Jag skulle säga att det som blir allt mer uppenbart är ju när vi tittar på konsumtionsbaserade utsläpp då, inte utsläppen bara som sker i Lunds kommun utan utsläppen som orsakas av det vi använder, så ser vi att de som verkligen behöver förändra någonting, det är de som har råd.
Det är ju väldigt spännande, för att jag vill inte göra er hemläxa ännu tuffare. Det är tufft nog att vara klimatneutral 2030 inom geografiska området Lunds kommun. Men om man tittar sig omkring i det här rummet till exempel, de flesta prylarna som vi har är ju tillverkade någon annanstans och klimatpåverkan hamnar på någon annans konto. Och större delen av de där klimatmässigt så jobbiga resorna, de kanske är Lundabor som gör, men klimatpåverkan hamnar på någon annans konto. Så detta att ni tittar på konsumtion jämfört med att ni har skarpt mål för klimatneutral 2030 för geografiska utsläpp, är det en rimlig balans?
Man måste tillåta sig att börja och lära och börja liksom, göra förändringar innan man exakt vet hur mycket förändring man måste göra. Och när det gäller den kommunala organisationen så är vi ju skarpa. Där har vi ju sagt 0,3 ton per invånare max ska kommunorganisationen orsaka 2030.
Och det är lite för den som inte har sinne för volymen än. Och när det gäller konsumtionen, ni tittar på det, men är ni redo att sätta mål där för mig som lundabo, hur min konsumtion ska se ut?
Ja, men alltså, vi har ett mål att i vårt miljöprogram om just konsumtion. Jag tror att det är något vi kommer titta på och skärpa nu när vi ska aktualisera våra mål här under året. Så det finns redan ett mål, men det jag tänker på som verkligen påverkar konsumtion, som kanske inte så personligt, men kring byggandet just. Som Lund är ju en växande stad och det byggs mycket och kommer att finnas behov av bostäder och andra lokaler även framöver. Och, så vi, det är en fråga som vi verkligen börjar titta på väldigt skarpt nu.
Och det där är ett väldigt spännande perspektiv, därför att ofta när vi pratar om en hållbar klimatneutral framtid, då är det med transportslag som ännu inte finns och med nya stadsdelar som ännu inte byggts. Men 2030-målet är ju så nära i tid så att i allt väsentligt måste det ju ske med det som redan finns. Finns det en risk där att man liksom blir för närsynt och fokuserar för mycket på det kortsiktiga målet och då liksom missar att vi måste bli ännu bättre förstås längre fram?
Ja, jag tror ändå att man måste lite jobba där man står och egentligen tror jag det inte är liksom tekniken eller så som hindrar att vi skulle bli klimatneutrala till 2030. Det finns mycket lösningar och så som finns redo att använda. Det ska bara använda best technology.
Skynda på och skala upp det som redan finns, ja.
Jag undrar ju också då, om man nu är ni ju en av de 100 städerna i Europa, 7 i Sverige, 3 i Skåne. Återkommer ju till det här i Skåne, jag gillar ju det här. Men vad betyder detta då? Alltså, vad är det för krav ni vad ställer EU för krav? Eller är det bara en, ja men det är ju nice att vi skriver något, det verkar som de agerar. Eller är det, liksom känner man att ja, men det här, vi måste nå någonstans, annars så tappar vi vår plats, eller liksom, hur funkar det? Vad är det som händer med den utmärkelsen eller utnämnandet?
Nej, men jag tror att det är lite olika delar i det. Dels är det ju en del formella krav. Liksom, vi ska ha ett klimatkontrakt som vi har stor uppbackning från. Vi ska ha en handlingsplan som
klimatkontrakt med.
Alltså där vi, man skriver under och
är det här vi ska committa oss på något sätt till.
Och gärna då med många aktörer från samhället. Mm. Inte bara kommunen utan tillsammans. Mm. Och en handlingsplan som är realistisk. Och sen kommer det kluriga som vi kanske ingen verkar ha 100 koll på hur man ska göra. Men det är ju det här med klimatinvesteringarna. Alltså hur ska vi finansiera och vad kommer det kosta att ställa om? Mm. Så den är väl knäckfrågan just nu, tänker jag, kring det. Men annars tänker jag att utmärkelsen i sig bygger ju också förväntningar. Mm. Den bygger förväntningar internt, men det är också någonting som kan vara spännande för alltså företag och andra. Någonting vi kan samlas kring i Lund. Så det tänker jag att vi ska använda det till och kanske ännu mer framöver att liksom det är många ögon som riktas mot Lund och de här 100 städerna och man vill lära sig av oss. Så att
får jag bara just med klimatfinansieringen eller investeringen, den är ju intressant. Och ur en lekmansperspektiv eller lite sådär, så kan jag ju ibland bli lite förvånad att vi fortfarande lever med någon typ av ekonomi som baserades på någonting som såg ut helt annorlunda ut. Alltså om vi skapar ett klimat som är bättre så kommer vi få lägre kostnader för översvämningar eller torka eller sjuka människor där framme. Det är ju en vinst som visserligen inte kommer från längre fram. För mig är det ju lite så här, men herregud, det är väl inte så svårt att se att om vi investerar idag så får vi igen det. Det är ju som att investera i vilket startup som helst. Vinsten kommer inte nu, den kommer om 5-10 år. Varför kan man inte? Det här är en allmän fråga. Titta lite på Mattias. Men jag blir lite provocerad. Jag vet att jag har haft det här bråket med några banker som säger att klimatinvesteringar är risk, medans what? Att investera i det som förstör klimatet är inte en risk. För mig är det jättekonstigt. Jag vet inte om ni har några kommentarer på detta, men för det är ju inte, ni kan ju inte lösa det, vi kan inte lösa det här. Jag tycker bara det är så urbota dumt att inte detta blir enklare att få.
Kanske är det så att de som investerar inte får vinsterna. Det liksom,
att de är döda till dess, för de är så gamla.
Nej, jag tänker att det är andra aktörer.
Förlåt.
Vissa behöver investera, men det är andra som kanske...
Ja,
men samhällsekonomiskt så är det ju oftast lönsamt. Det har man ju sett på de här studierna också att oftast de här synergieffekterna man får genom bättre hälsa, bättre livskvalitet, renare städer, renare luft lönar ju sig.
Mm. Det lönar sig absolut, och jag tycker ändå att ibland gör vi bra saker när det gäller detta i Lunds kommun, och att vi också sätter oss ner. Ibland så är det bara inom den kommunala organisationen till och med som att kostnaden kommer hos någon och vinsterna kommer hos någon annan. Och det steget tycker jag i alla fall att vi har i viss mån tagit, att vi sätter oss ner och ser, okej, det är ni som får vinsten av pengarna vi betalar. Hur löser vi det här och hur ser vi till att det blir verklighet? Så var det ju till exempel när vi jobbade med att hitta vägen framåt när det gällde att få den egna fordonsflottan fossilbränslefri. Där såg vi ju till slut att okej, vi trodde att det här skulle bli stört dyrt, men nu ser vi att kommunen sparar pengar på det här, fast de som måste göra investeringarna var inte de som sparade pengarna. Men så fort vi fick ögonen på det där, då var ju plötsligt alla dörrar öppna. Allt gick mycket lättare.
Linda och Jon, jag tänker på hur ni nyss berättade att många ska titta på Lund. Det tycker jag som gammal lundapåg känns det underbart. Det måste ju också vara syftet med att man är en av de 7 svenska och de 100 europeiska städerna som ska bli klimatneutrala. Men när ni hämtar inspiration, när ni benchmarkar, är det liksom grannkommunen Malmö eller är det helt andra kommuner eller är det helt andra typer av organisationer? Var hittar ni er inspiration?
Olika håll skulle jag säga. Vi tittar på de som är nära, på Helsingborg till exempel, tittar jag ofta på, men också på andra. Och jag tänker att det också är en grej av att vara en av 100 städer, att okej, men de här 100 städerna kan vi titta på. Sen ibland så gäller det att spana på egen hand också och hitta Osnabrück i Tyskland eller vad det nu kan vara.
Vad gör de med Osnabrück som är så bra, undrar man förstås.
Ja, de fixade ju fred efter 30-åriga kriget. Nej, men de var ju också tidigt ute när det gällde, som nu är väldigt vanligt förekommande i hela Sverige, men att ha såna här solcellspotentialkartor där man då från centralt håll, kommunen till exempel, visar kartor för alla och en var medborgarna. Okej, är mitt tak, vilken del av mitt tak är det bra att sätta solceller på?
Och det gör ju kraftringen här i, heter de väl fortfarande va?
Ja, det heter de.
Ja, här i Lund. Jag
måste ändå ge lite kredd kring lärande. Så finns det ju ett nätverk som heter Klimatkommunerna med de 50 mest ambitiösa kommunerna i Sverige. Och där finns ett jättebra utbyte. Och det kan vara allt ifrån en väldigt enkel fråga, hur har ni löst den här upphandlingsformuleringen, till hur man organiserar sitt arbete, till stora frågor och stötta varandra när det gäller remisser och påverkansarbete och sådana saker också. Så det, de hjälper oss jättemycket och är väldigt sådär konkret hands-on tips.
Och snabbt går det också. Ja. Man slänger ut en fråga och nästa dag har man svar. Alltså det är jättebra.
Underbart, och en härlig hemsida, klimatkommunerna.se, där man kan hitta mycket inspiration. Och där jag också tänker att ni kommer att föra in mycket av era erfarenheter så att andra kan ta del av. Vi lärde oss tidigare här på podden att de här 100 städerna som är utsedda, det är inte alls så att alla de är Europas 100 bästa, utan några av dem är snarare sådana att de behöver verkligen lära sig mycket. Och nu tänker vi att Lund är säkert en av de där som är utsedda för att ni är riktigt väldigt bra. Men blev det liksom av EU sagt att det är framförallt det här vi imponeras av? Vad är det som Lund sticker ut ur ett europeiskt perspektiv?
Ja, men jag tror det jag var inne på lite från början, att någon slags balans mellan att vi har ambitiösa mål och att vi faktiskt också har levererat resultat under en ganska lång tid och minskat våra utsläpp. Så det finns liksom ett bra track record och med många intressanta. Lund har liksom varit en föregångare inom mobilitetsområdet under många år och en stad som många har tittat på liksom, när det gäller nya lösningar och hur man kan minska transporter och så.
Och ni har ju, för att sätta siffror på det du säger, ni har halverat er klimatpåverkan från 1990, som är det gängse basåret, till 2018. Och när man då tänker halvera, det låter ju superjobbigt. Och så kommer man till Lund och jag tror inte att någon skulle säga att man gjort en uppoffring för detta. Men det kan hända att det kanske är de liksom enklaste bitarna hittills, så finns det svåra grejer längre fram. Och då vill ju till att den här breda enigheten som ni haft hittills, att den finns kvar. Hur liksom bygger man en långsiktigt bred politisk enhet kring hållbarhet? Vad är tricket?
Kloka politiker. Nej, men jag tänker att politikerna i Lund verkligen ska ha beröm för att de vill, eller kanske ska jag ge berömmet till lundaborna, för att de byter styre nästan varje val. Så att politiken vet att ska man ha någon långsiktig förändring, då måste man komma överens över partigränser och hitta lösningarna som håller över tid. Så det är ju en av förklaringarna.
Och när vi nu går in i tider som riskerar att bli tuffare, ekonomin går inte lysande, svenska kronan är svag, arbetslösheten kanske är på väg upp, många kostnader sticker iväg för både energi och livsmedel. Alltså det blir hårdare kamp om prioriteringarna, tänker jag. Hur drar då klimat och hållbarhet det längsta strået?
Jag tror man får jobba smart med frågorna. Lite som Linda var inne på innan, det här med att göra fordonsflottan fossilbränslefri, det gjorde det billigare. Men en stor fråga som verkar vara för många kommuner nu är lokaler. Kan man jobba med mycket smartare med lokaler? Kan man jobba mer med delning, utnyttja effektivare och så? Så tror jag att ja, då vinner man även klimatet på det, att kunna använda befintliga lokaler bättre.
Jag tänker också när det gäller just investeringarna, det där som kostar mycket pengar, så ser vi ju efter att ha gett ut gröna obligationer under några års tid, så ser vi att vi får ju flera punkter bättre ränta om vi ställer hårda miljökrav på det vi investerar i. Och det är ju också en väg framåt i en ekonomiskt mer utmanande tid.
Om vi bara ser, nu ser vi och när vi lyssnar på er att här görs väldigt mycket, det har liksom gjorts länge, vi har liksom en politik som är hyfsat överens över tid. Det är ju det ni kan göra så att säga här. Hur mycket är ni beroende av beslut som ligger utanför Lund, nationellt, EU-nivå, som faktiskt är väldigt, ja men hur mycket påverkar det att ni ska nå era mål?
Ganska mycket. Vi ser ju här, vi följer ju årligen upp våra mål, ser hur det går med dem. Och nu i årets uppföljning så ser vi att de förändringar som har gjorts på statlig nivå i Sverige på transportområdet, de försvårar väldigt. De gör att vår målbedömning så här, hur går det, den slog om från gult till rött när det gällde vårt transportmål till exempel. Så att ja, vi är beroende av varandra gör.
För där kan man liksom inte springa i egen takt så att säga, utan då kommer det, ja, det blir svårt, svåra incitament där.
Ja, absolut. Och det finns ju vissa saker som vi kan göra på egen hand. Vi kan springa lite fortare än genomsnittet, absolut, det går. Men det finns en gräns så, för hur mycket som vi liksom kan göra utöver vad staten och EU sätter för ramar.
Och om man säger, så ibland pratar man ju om de här liksom olika utsläppen som är scope 3 framförallt, där vi liksom inte alls alltid kan styra hur mycket som helst. Hur är det liksom några områden där det är liksom extra trögt att få med sig, om sen om det är andra företag eller andra liksom, som ändå är så här, ja, det går bra i bra tider, men så fort det är lite det du var inne också på Mattias, så fort det är lite knöligt så är man liksom business as usual och pengarna profit first och klimat någon annan gång.
Samtidigt måste jag säga att just inom byggandet då, där vi just har, skulle jag säga, kommit igång med att verkligen fundera på byggmaterialens påverkan och så skulle jag säga att en lågkonjunktur kanske är tidpunkten när man har tid att göra den här omställningen.
För
att,
och reflektera vad som egentligen är ekonomiskt bra.
Ja, precis. Och så att på vissa områden så är lågkonjunkturen det rätta tillfället att göra de stora stegen framåt.
Men det är väldigt, jag hade en kund som då jag satt och pratade just om det, att det kanske nu man hinner reflektera vad som är smarta val. I högkonjunktur så springer man. Man ska bara iväg och leverera. Man hinner inte tänka. Här måste man vända och vrida på varenda krona. Helt plötsligt så kanske de rätta valen är just det här. Så förhoppningsvis så är det många som tänker på det. Vi börjar ju, tiden går ju snabbt när man har roligt igen. Om jag bara får höra så här, om ni liksom tänker att nu sitter det kommuner runt om i Sverige, men kanske resten av, jag vet inte om resten av Europa kommer fatta vår svenska, men några kanske. Absolut. Så vi tänker, liksom, take it away. Vad kan ni skryta om? Vad tycker ni andra ska ta efter om ni skulle ge liksom vars två eller tre tips? Det här ska ni göra. Och jag tycker att man ska skryta mer för övrigt, det ska vi bara säga. Skryt mer, berätta mer på alla, var ni än är.
Ja, men jag får börja med att skryta, så tycker jag att vi borde skryta ännu mer om att vi är typ 100%, 99,4% fossilbränslefria i vår egen organisation. Det är rätt häftigt egentligen när man börjar fundera.
Ja.
Och då är det liksom både el och värme, men också våra egna fordon och våra tjänsteresor. Så det är något som jag tror hade fler företag eller kommuner gjort på samma sätt. Så,
så både företag och kommuner kan inspireras?
Absolut.
Eller nationella aktörer? Yes.
jag tänker att vi har ju varit inne på det, men jag är väldigt nöjd med vårt klimatpolitiska råd. Mm. Att lyssna på forskarna är bra för Lunds kommun. Sen tänker jag att det kanske inte alla kan ta efter, men då kan man fundera på utifrån sina förutsättningar i sin kommun. Vilka är det som vi här i Arjeplog har bäst förutsättningar för att lyssna på och lära oss nya saker?
Mm. Något mer? Ni ändå har micken.
Oj, vad ska vi mer skryta om?
Medan ni tänker så skickar vi med till alla våra lyssnare här att det är ju ofta en lite obekväm övning när man säger skryt nu då. Det är inte det vi oftast gör som svenskar. Lättare när vi säger det i en italiensk kontext till exempel. Men det är en viktig övning därför att väldigt mycket av klimatarbetet som ni är inne på går och måste nås med sånt som redan görs någonstans. Och för att vi ska vara kostnadseffektiva i dessa tuffare tider och kunna agera snabbt i dessa bråda tider så behöver vi förstås veta vad är det bästa som finns där ute. Och då är min passning som före detta Lundabo att det finns många lösningar att hämta här i Lund. Så det har varit gött att ha er med. Och om ni kommer på något mer just nu så är det gött, annars så vet vi att det är väldigt lätt att hitta på era olika webbplatser.
Men
Facebook.
Men jag har kommit på en.
Gött, kör!
Vi bygger ju en ny stadsdel för 40 000 människor i nordöstra Lund som heter Brunnshög som ligger i anslutning till forskningsanläggningarna. Den smarta tekniken att ta hand om spillvärmen från de här forskningsanläggningarna och göra Brunnshög till en energipositiv stadsdel med många spännande byggnader dessutom. Och som krydda på det ett tufft mobilitetsmål som möjliggörs med spårväg upp till det här området. Tycker jag att kan vara värt att lyfta och besöka.
Och jag slänger in att det behöver inte vara det där nya för att det ska gå att göra någonting bra. Jag tycker att vi också borde lyfta fram hur vi har jobbat på Linnero som är en äldre stadsdel i Lund. Där vi verkligen jobbade med energieffektivisering i hela energisystemet på ett sätt som gjorde att det inte blev för dyrt för de som bodde där. Att vi liksom brydde sig om att ha dem kvar, att de skulle ha råd även i det nya energieffektiva och att de också var med i dialogen på vägen. Vad var det vi gjorde? Och så att det kändes tryggt, den här förändringen.
Och där pekar du också på den viktiga att få en, liksom den sociala inkluderingen också, annars så får vi inte med alla på det här tåget så kommer vi inte hålla i längden. Så jag tror det var ett väldigt bra medskick också. Jättebra, och jag gillar som sagt, jag tror bara skryt mer, berätta mer. Och jag tänker också, som jag hänvisade till innan på det ni la ut från de råd ni fick från klimatpolitiska rådet, att man behöver inte alltid berätta allting som går som tåget utan faktiskt saker som, ja, vi behöver göra mer av det här. Jag tror att det är så befriande för andra att höra. Och då, alltså bara när man läser det så tänkte man, men gud, det måste vi också göra. Vi måste också kommunicera mer. Så jag tycker det var en jättebra grej och tack för de råd och tips ni gav nu på slutet och framförallt att ni var med här idag. Och som sagt, vi får ju hoppas att de andra kommunerna i landet ska haka på och berätta vad de gör. Men vi gillar ju att de tre skånska kommunerna är med först ut. Så tack för er medverkan och tack för idag. Det var allt från Klimat för Dummies.
Tack!